Det var en ivrig kristen broder i Cambridge som alltid försökte få med sig sina grannar till kyrkan och lyckades en gång med någon som inte gick så ofta. Och han var mycket intresserad av att veta vad prästen gjorde, så för varenda ny aktion vid altaret så frågade grann: vad gör prästen? Och så förklarade då den här kristne brodern. Så kom prästen upp på predikstolen, så tog han av sig klockan och la den bredvid sig. Vad betyder det då? Sa grannen. Och den kristne brodern svarade mycket dystert: det betyder tyvärr ingenting. Han håller på förskräckligt länge ändå. Men jag ska försöka åtminstone se på klockan. Innan vi börjar med Luther så vill jag bara fästa er uppmärksamhet på några utmärkta exemplar av Johanne Lunds teologiska högskolas ingång. Det senaste numret handlar om Nakamte, Etiopien, och Mekanesiskyrkan där just nu. Den är en oerhört fascinerande läsning om den mycket djupgående väckelse som fortgår allt fort, och intervju med blivande präster, av vilka en var stor kommunistpamp och utbildad i Ryssland, och mycket annat. Sen har jag med mig ett häfte som handlar om religionsteologi som är oerhört aktuellt. Huvudfrågan: blir var och en salig på sin tro, eller är det endast tron på Jesus Kristus som gör salig? Det är lärare från Johanne Lund och Örebro Missionshögskola som har skrivit i den. Och så har vi ett nummer om Bonhoeffer som vi firar 100 års jubileum av hans födelse detta år. Och om någon inte har Korsets mysterium, som är ett försök från min sida att förklara vad Nya testamentet säger om Jesu döds innebörd, så har den kommit ut i en fjärde utgåva och jag har med ett ex här att sälja. Men så går vi till, ja, så en sak till. Luther kunde aldrig nog betona nyttan av bibelläsning, och han har alldeles otrolig dynamisk undervisning om hur han själv läste Bibeln och hur vi ska kunna läsa Bibeln. Och då är det nyttigt att det stor hjälp att ha en slags bibelläsningsplan som tar en genom bibeltexten och förklarar den lite kort. Och med hjälp av Bibeln idag så läser man igenom hela Bibeln på 5 år, varav de viktigaste böckerna många gånger. Och man får alltid en god kommentar. Och skribenterna täcker hela svenska kristenheten, allt ifrån de bästa katolska författarna som Anders Pils till bröder och systrar från pingströrelsen. Allt däremellan finns som författare till kommentarerna. Och ni kan gå fram och titta efteråt och skriv gärna på. Ni får den riktigt billigt om ni är pensionär fram till nyåret. 170 kronor för 4 häften. Och har man den några år så har man ett bibliotek eller en kommentarsamling som man kan ha glädje av sen. Men nu till Luther. Jag kanske först ska kommentera filmen. Hur många har sett filmen? Ja, det har de flesta gjort. Då kan jag kommentera den här senaste filmen något lite. Jag tycker själv att den blir bättre för varje gång man ser den. Jag har sett den 7, 8, 10 gånger tror jag. Och man har lyckats med vissa saker väldigt bra. Att skildra Luthers andliga kamp under många år, det är ju oerhört svårt att göra i en film som ska sälja och gå på vanliga biografer. Man ska vara av Ingmar Bergmans kvalitet och man ska klara av det. Jag tycker ändå att den här filmen har lyckats relativt bra. Man har fått med de väsentliga elementen: Luthers reaktion mot avlatshandeln, korruption och förfall i den medeltida romersk-katolska kyrkan. Och det är klart att Han hade olyckan att leva under några av de sämsta påvarna under många, många, många hundra år. Nuvarande påvar är ju rena underbara helgon i jämförelse med de som var påvar på Luthers tid. Och det förklarar alltså hans oerhört skarpa reaktion. Man får en väldigt bra beskrivning av riksdagen i Worms 1521. Det är exakt en återgivning av det senaste kyrkohistoriska arbetet om Luther av Martin Brecht. Så det är historiskt så tillförlitligt det går att göra. Det som är ohistoriskt är efter riksdagen i Worms, och då Luther sitter på Wartburg för att inte tas till fånga och avrättas, så kommer en period av bildstorm i Wittenberg från 1521 till 1522. Och det innebar att Luthers goda kollega Karlstadt vill gå mycket längre än Luther och rensa ut allt som har med, vad ska vi säga, katolsk spiritualitet att göra vad gäller kyrkoprydnader och liturgi och mycket annat, och införa ett slags proletariatets diktatur, för att tala i marxistiska termer, i kyrkan och i kyrkoledningen. Det kopplas ihop i filmen med bondekriget som äger rum 1524-1525. Och det verkar som det här är samma skede, men det är alltså två helt skilda perioder i Luthers liv och i historien. Det har med varann att göra något lite. Bondekriget skildras så gräsligt som det var. Så där har man på intet sätt förskönat verkligheten. Luthers giftermål får lite Hollywood-karaktär. Det var inget love marriage. Det var en överenskommelse från båda hållen, där man uppfattade det som Guds vilja att man skulle gifta sig. Men ingen var kär i den andra, även om Katarina von Bora hade sagt att hon helst skulle vilja ha antingen Nikolaus von Amsdorff eller Martin Luther som make. Hon var ju en nunna som hade rymt tillsammans med en grupp andra nunnor, och Luther hade stött och försvarat den här fritagningsaktionen, och de kom då medellösa till Wittenberg och förväntade sig att Luther skulle försätta dem i goda äktenskap, så de inte skulle så att tvingas bli prostituerade eller hamna i tiggarklassen. Och det lyckades Luther med riktigt bra. Det där kommer ju fram i filmen. Men så blev Katarina von Bora kvar. Och hon var kär i en pojke från en stad i södra Tyskland, men hans föräldrar sa nej. De ville inte ha någon förlupen nunna till sonhustru. Och så försökte Luther gifta bort henne med en mycket gammal stofil som det hade varit ett öde att bli gift med. Och hon sa nej. Och Luther skakade på axeln och visste inte vad han skulle göra. Och till sist så gifte de sig. Det blev ett utomordentligt lyckligt äktenskap. Jag skulle kunna hålla på hela kvällen bara berätta om det. Det är en rätt fantastisk historia. Katarina von Bora var en mycket begåvad, mycket kraftfull kvinna med mycket skinn på näsan. Ingen tuttinutta precis. Hon hade en mycket sorglig uppväxt. Hennes mor dog tidigt. Pappan gifte om sig och kunde inte ta hand om henne. Lämnade in henne till ett kloster, och där växte hon upp helt och hållet. Hon blev mycket kunnig i storhushåll, vilket ju var oerhört betydelsefullt för hennes senare verksamhet. Hon lärde sig latin och givetvis stor gudsfruktan. Men hon var mycket viljestark, hon var mycket outspoken, och hon var mycket talför, så talför så att när en engelsman kom till Luther för att lära sig lite om reformationens teologi, men först måste han lära sig tyska, så sa Luther: då ska du ta min hustru som lärare, för hon pratar förskräckligt mycket, hon pratar till och med mer än jag, och det vill inte säga lite. Det blev ett mycket lyckligt äktenskap. Hon höll ordning på Luther. Det första hon gjorde var att kasta, när de hade gift sig, det var att kasta ut hans halvruttna halmadrass som han hade legat på. Och han skrev i ett brev till Spalatin efter de första veckorna: tänkte jag att få gå och lägga sig ett vitt rent lakan. Jag har annars inte bytt lakan mer än en gång om året förut. Och tänkte jag att vakna och se små gyllene flätor på kudden bredvid mig. Det hade han som munk aldrig upplevt. Sen fick de många barn, och det lärde Luther väldigt mycket om hur man översatte Bibeln och hur man predikade. Luther har ju fått ett väldigt oförtjänt rykte om att vara hård och sträng, och det är han som har liksom lagt på svensken det här oket av att man alltid måste arbeta, och ja, ni känner till det där. Det är ju en produkt av grovt okunniga svenska journalister och massmediafolk. Man kan nog säga att inget land i Västeuropa har haft så grovt okunnigt massmediafolk om religiösa frågor som Sverige har haft under de sista 30-40 åren. Nu håller det på att ändra sig till det bättre. Elisabeth Sandlund är mycket noga med att påpeka det, och det är mer rätta. Men alltså, man har kunnat fått vara helt imbecilt okunnig på religiösa frågor och ändå utbreda sig som om man var doktor i ämnet. Och det gör att omvärlden alltid hissar på ögonbrynen, till exempel tyska journalister eller tyska intellektuella, liksom har frågat sig: vad i all världen, ni talar om Luther som om han var preussare. Luther var ju inte alls som ni beskriver honom, långt därifrån. Det var en levnadsglad man och full av eruptiv, emotionell känsla och utlevelse, och kraftfull och engagerad och så vidare. Ni talar om en människa som inte har funnits, i varje fall under Luthers namn. Och den som har gjort den största bedriften i Sverige att försöka lära upp svenska intellektuella, men det går mycket långsamt och medger det ofta, det är Birgit Stolt, som var professor i tyska i Stockholms universitet. Nu är hon pensionär. Hon skrev sin doktorsavhandling om tysk-latinet i Luthers boksamtal. Det är hennes doktorsavhandling. Och när hon såg hela den här strömmen av karikatyrer av vad som är lutherskt och hur Luther var och inte var från alla dessa okunniga journalister, så beslöt hon sig för att gå till en kontraattack, motattack, och skrev två böcker hittills. Den sista heter Luther själv, och hon lyfte just då fram den levnadsglade, den oerhört emotionellt rikt utrustade Luther med ett bildspråk och en förmåga att kommunicera som liksom trollband hela Tyskland under hans samtid. Man kan ju bara tänka på att mellan 1520 och 1530 så var all tryckt produktion i Tyskland, 20% av alla tryckta skrifter, böcker, pamfletter och så vidare, var skrivna av Luther. 20% av allt som var tryckt var Luthers böcker, pamfletter och så vidare, mellan 1520 till 1530. Det säger ju någonting om hans enorma produktion. Numera så är det 65 band hans samlade verk. Därtill kommer 18 band brev. Ja. Man får ju tacka Gud att han inte hade en dator. Då hade han ju sprängt alla minnen, höll jag på att säga. Nåväl. Hon tog fram just Luthers språk och hur han utifrån sin, bland annat sin familj, sin upplevelse av barn och hustru, får fram ett emotionellt kärleksspråk, där Verso Vulgata, den latinska översättningen, har ett mycket mer strikt okänsligt språk, givetvis väldigt precis som latinet, allt det. Och Luther inför såna här ord som kär och ljuvlig och såna där termer. För så upplevde han Gud så småningom, eller kom han till det sen. Och när de frågade honom, hur kan Gud fortsätta förlåta synd? Blir inte Gud less på att förlåta oss synd? Och då svarade Luther, jag tittar på Käthe när hon sköter våra små barn. Och de snorar och de bajsar på sig och de skriker och de lever rövare. Och lika fullt med kärlek rengör hon dem i baken. Sätter på dem nya, ja, blöjor fanns inte, men ja, det man använde istället för blöjor. Och hon tröttnar inte på det. Skulle inte Guds kärlek vara ännu mycket större än min hustrus kärlek till våra barn eller min kärlek till mina barn? Därför är Gud generös och tålmodig i att förlåta oss. Så argumenterade han, och de här bilderna använde han när han predikade. Och det är helt klart att det gick hem. Jag hade tänkt ta med en predik, en julpredikan i Baintons bok om Luther, men jag hittade inte den. Det var någon som hade knyckt den från biblioteket på Johannelund. Han håller en julpredikan, Luther, och talar då om Jesu födelse på juldagen. Och så talar han om i vilket svårt skick Maria var då, som kommer som gravid och avvisas från det ena hotellet efter det andra, och till sist får de lägga sig in ett stall, och inte hade de med sig några kläder för den lilla bebisen. Och vad skulle Josef göra? Ja, han kunde möjligtvis avyttra sina byxor, men det gjorde han ju inte, säger Luther, för de finns ju, som ni vet, i domkyrkan i Aachen som en helgonrelik. Ni kan ju tänka er hur folket gapskrattade i stadskyrkan när han bara kastade in det där så där häftigt. Och därför på filmen Luther framställs ju som en stå upp komiker eller stå upp predikant. Jag tror inte han var sån i kyrkan, för där tvingades han stå i talarstolen för att synas. Men han var helt säkert sån som filmen visar honom när han undervisade. Han gick runt och han kommenterade allt mellan himmel och jord. Han drev med folk och han härmade, och han spelade ut ett oerhört spexigt register. Han var den stora spexaren som student en gång i världen. Det var han som ledde alla studentupptåg. Hade han levt idag så hade det varit han som hade skrivit spexen på nationerna innan han blev omvänd, så att säga. Detta fanns levande inom honom livet igenom. Nåväl. Hon har lyckats utomordentligt att få fram den här andra levande, dynamiska, glädjefyllda sidan av Luther och hans innerliga gudsrelation, hans sätt att bedja, hans sätt att läsa Bibeln, hans sätt att undervisa om det. Och det påverkade sen hans bibelöversättning, som ni kunde se på filmen, då han sa att så här står det på grekiskan, så här står det i latinska översättningen, och den är ju helt död i förhållande till vad som står i Bibeln. Men hur hittar jag ett tyskt språk som återger den emotionella, den känslomässiga dimensionen i det här bibliska uttrycket? Och det är hon väldigt stark på i kritik mot Peter Halldorfs kritik av lutherdom. Hon börjar den här boken med att kritisera Halldorf för att han inte tycks förstå att lutherdom också innehåller det som han älskar hos kyrkofäderna, nämligen en förbindelse av intellekt och känsla. Att Guds ord vänder sig inte i första hand till hjärnan, det vänder sig till hjärtat. Och hjärtat i den bibliska terminologin och i Luthers terminologi är en kombination av förnuft, vilja och känsla, av intellekt och känsla. Och det är där den helige ande driver in evangeliet, så att man med hjärtat omfattar evangeliet. Det är det som den lutherska pietismen sen tar fram. Det är det som nyläsarna uppe i Västerbotten på 1800-talet fram. Det är det som Rosenius talar väldigt starkt om. Tron är en kunskap om Gud. Tron är ett försanthållande. Men tron är framförallt hjärtats tillit. Då jag, så att säga, med min personlighetscentrum, med allt vad det innehåller av känslor, tankar, överväganden, förnuft och så vidare omfattar och tar emot Kristus och blir ett med honom. Men så nu till en kort koncentration på det som var den reformatoriska upptäckten. Luther startar alltså som en son till en bergsman och friföretagare och entreprenör, skulle vi säga. Och fadern hade tänkt att Luther skulle läsa juridik för att kunna sköta gruvan och gruvdrift och försäljning av dess produkter. Men Luther, efter att ha tagit sin första juridiska examen, upplever det här åskvädret, och det blir en kallelse från Gud till honom som han uppfattar att han ska bli munk. Och det intressanta är att han säger Sankt Anna, jag vill bli munk. Han säger inte Gud, han säger inte Jesus, han säger inte ens Maria. Han säger Sankta Anna, alltså enligt traditionen Marias mor. Och det uttrycker hans enorma respekt och också rädsla för Gud och för Kristus. Och faktiskt ibland också för Maria, Jesu mor. Därför att Kristus är för honom domaren. Det kan ni se på nästan all medeltida konst från 13, 14, 1500-talet. Där Kristus är som är världshärskaren som sitter på domstronen. Kommer tillbaka i makt och härlighet. För detta var Luther oerhört rädd. Hur ska det gå för mig? Kommer jag att bli frikänd på domens dag eller blir jag fördömd? Det var en levande frågeställning för honom. Och han startar då i Augustinerklostret i Erfurt. Erfurt var en stor handelsplats på den tiden, en av de större städerna i Tyskland. Han startar med att bli en ivrig bibelläsare. Staupitz är en av ledarna i klostret, och Staupitz kommer att betyda mycket för Luther, och Staupitz är själv en bibelteolog, en bibelforskare skulle vi säga. Och Luther får låna en bibel och läser, för dessförinnan hade han bara hört evangelieberättelserna som läses i mässan. Han hade hört saltarsalmer. Han hade hört en massa historier ifrån apokryferna. De var mest kända och mest lästa och mest älskade av allt. Så också i Sverige. Men i stort sett hade han aldrig läst någonting av Paulus. Ingenting av Jesaja. För att ta det som exempel. Han läser igenom Bibeln. Han har ett fotografiskt minne, så han kan faktiskt se på sidorna vad som står. Han kan liksom återerinra sig att ja, 51:a salmen, den börjar där och går dit och så fortsätter den där på andra sidan. Och han satsar på att lära sig så mycket som möjligt utantill. Och hans brottning med Bibeln börjar. Han ställer frågor till bibeltexten och upptäcker mycket snart att bibeltexten ställer motfrågor. Så det är ett oerhört existentiellt sätt att läsa Bibeln. Han frågar hela tiden, vad vill Gud säga mig genom det här nu här? Han gör snabbt karriär. Han blir prästvigd 1507, efter 2 år. Det där såg ni på filmen. Hans pappa, som inte alls ville att han skulle bli präst, kommer ändå för att vara med på prästvigningen och har med sig en massa pengar till klostret. Och Luther gör bort sig vid sin första mässa, prima missa. Och varför gör han bort sig? Det kom inte fram på filmen. Jo, han upplever Guds helighets närvaro så oerhört stark. Så han helt tappar fattningen. Och när han liksom ska konsekrera och lyfta upp kalken vid det moment och det enligt romersk katolsk tro förvandlas till Jesu blod, då börjar han att darra, för då överfalls han av Guds helighet. Han har 2 liknande erfarenheter senare, erfarenheter som slår honom vid andra tillfällen till marken. Han faller ner, alltså som han har liksom slagits till med fysiskt våld och ramlat ned. För en sån oerhört stark närhet har han till Gud. Gud är mycket mer närvarande än någon av er är nu för mig. Så mycket mer närvarande var Gud för honom alltid. Och när han utlägger om Guds allestädes närvaro, så kan han tala om Guds närvaro i höstlöven som faller. Och hela tiden är det en oerhörd, ja, det finns inte ord för den respekt han har, den heliga rysning han har inför Gud. Men han är syndfull själv, han är oren själv. Hans Johansson, som vi är känd här i Örebro från Örebro Missionshögskola, sa i dagen, med anledning av att en amerikansk predikant har begått ett svårt syndafall som har skakat om hela USAs evangelikala kristenhet, att felet med oss idag är att vi inte förstår vad synd är. Vi har inte en djup förståelse av, vi tar inte synd på allvar som Bibeln tar den på allvar. Och här kan man säga att Luther, han tog människans synd, sin egen synd, på djupaste allvar, på ett sätt som vi knappast kan föreställa oss. Han är oerhört duktig, så han blir utsedd till någon slags representant för Augustinerorden och får fara till Rom. Väcker mycket avund bland kamraterna eller andra munkarna, som ni kommer ihåg från filmen. Han ser eländet i Rom, som ju, ja, det var precis så elakartat. Det var ingen överdrift i filmen, ingen som helst överdrift. Och han kommer tillbaka helt förtvivlad. Och så sätts han att ta en doktor i Gamla testamentet. Det är Staupitz som matchar honom. Och han gör det och kommer till sist 1512 till Wittenberg som professor. Det är ett nytt universitet och kurfursten vill matcha det och liksom dra till sig stjärnor för att få mycket studenter. Och går man på huvudgatan i Wittenberg idag och tittar på plaketterna som är uppsatta på väggarna på husen, och så får man se vilka berömda studenter som har varit där. Och jag har på att säga, det är alla vildhjärnor man kan tänka sig på 1500-talets Tyskland. De for till Wittenberg. Alla vildhjärnor for dit. Faust var där, doktor Faust, han som figurerar sen i Goethes Faust. Och alla de här revolutionärerna som hängde sen här och steglade sen där och avrättades med svärd än där. De har gått där, de har suttit under Luthers fötter, många av dem. Och Luther hade upp till mellan 200 och 400 studenter som lyssnade på honom ibland när han talade. Somliga rätt övertygade sig av vad han sa och andra vände ryggen och gick åt rakt motsatt håll. Men alltså, det var ett progressivt, modernt universitet som liksom ville bryta med de gamla medeltida trånga ramarna. Det är ungefär 68-ornas universitet, om vi säger så. Det var Wittenberg, ja, som Sorbonne var 1968. Och Fryshuset i Stockholm, eller ja, vad det nu var som Anders Carlberg ockuperade. Ja. Det var Wittenberg på Luthers tid. Och nu så börjar han att undervisa i Bibeln. Och nu börjar hans egen brottning på allvar alltså. Det är ju en sak att vara munk och hålla sig i ett kloster och böka på andligt sett. Men nu står man inför en massa studenter som ställer en massa frågor, som vill ha vägledning, som ska bli präster i kyrkan. Då måste man ju ha något att säga dem. Och då måste man ju tro på det man själv säger. Och då måste man själv ha kommit till klarhet. Och hans väg till frälsningsvishet, till den reformatoriska upptäckten, den var väldigt lång. Man är oenig om när han gjorde den reformatoriska upptäckten, den här frigörande genombrottsupplevelsen. Men de flesta förlägger den till 1518 ungefär. Och hans andliga brottning med Gud är alltså 13 år då. Från 1505 till 1518 brottas han intensivt med Gud. Hur är du, Gud? Accepterar du mig? Kan jag bli återförenad med dig? Förlåter du mig verkligen? Är du mig nådig eller är du bara vred på mig? Och man har ibland förklarat det att Luther är depressivt lagd och att han har blivit strängt uppfostrad och så vidare. Men de flesta som har gått på djupet med den här frågeställningen säger att det är i botten en religiös brottning. Det är inte en psykisk brottning. Även Erik Eriksson, den store utvecklingspsykologen, har skrivit en bok om Luther. Och han säger att Luthers brottning är en hel kulturs brottning med skuld. Så därför är Luther den västerländska kulturens och kyrkans viktigaste patient. Som Freud sen blev nästa patient. Han gör en viss jämförelse där. Båda brottades med dyn i människornas inre och nådde mycket djupare ner i dyn än någon annan före de hade nått. Det är Erik Erikssons beskrivning. Luther sökte hjälp i mystiken. Han är mycket väl inläst i mystikens litteratur. Han till och med har läst Birgittas uppenbarelser. Han var väl inte alltför imponerad, men han har läst dem i alla fall. Han fick hjälp av en mystiker som heter Johannes Tauler, vars bok Luther gav ut och kallade den för Theologia Deutsch, den tyska teologin. Det är den första boken som Luther ger ut. Det är alltså en översättning av eller en språklig bearbetning av en 1300-tals mystiker. Och han säger att när själen ska återförenas med Gud kan det bara ske genom att Gud, Guds ande, bryter ned människans stolthet, bryter ned människans syndfullhet, avkläder människan alla hennes själviska dragningar och gör människan helt naken, så att hon inför Gud måste tillstå: jag är inte värd att kallas ditt barn, men ha nåd med mig. Och den processen känner Luther igen från sin egen erfarenhet väldigt väl. Och därför så tycker han: äntligen, äntligen, äntligen en som har begripit den kamp jag har. Och inte bara rör sig i den abstrakta teologiska överbyggnaden med abstraktioner som inte rör mitt hjärta ett skvatt. Men han har fortfarande ju inte fått lösning på sitt problem. Det är en sak att Tauler hjälper honom att se att det är några före honom som har upplevt den här avklädnadsprocessen i brottningen med Gud. Men hur kommer jag vidare? Och då hjälper Staupitz honom och säger att tänk på Jesus, säger han. Se på Jesus, säger Staupitz. Hur tror du han kände sig på korset? Kände han sig inte lika fjärran från Gud som du? Ungefär så argumenterade Staupitz själavårdsmässigt. Och detta hjälpte Luther enormt. För Staupitz kunde säga: det är ju ändå Gud som handlar. Gud är ju ändå nära Kristus på korset. Det är ju där Gud utför sitt frälsningsverk, sin räddningshandling. Och är det inte likadant när du och jag och alla andra blir kristna? Att Gud låter oss passera samma mörka dal där allting tas ifrån oss och vi avkläds alla meriter och vi står där absolut nakna i vår skuld, i vår synd, i vår mörker. Då når vi fram till ödmjukhetens tillstånd, säger Tauler, och då handlar Gud på ett räddande sätt sen. Så Luther försöker sig med den här ödmjukhetsteologin ett tag. Men han kommer ju ändå inte till frälsningsvisshet. Därför att hela tiden kommer frågan: är jag då tillräckligt ödmjuk? Är jag tillräckligt förkrossad? Och han kommer fram till nej, 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 jag är inte det. Så jobbar han med Romarbrevet. Han håller föreläsningar över Saltaren och han jobbar i samband med det med Romarbrevet. Och så kommer han till till Saltaren 31:2 och jag läser från 1917, för den nya översättningen är så är mycket mindre lik Versio Vulgata och dessutom mindre lik den hebreiska förlagan. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, säger David. Låt mig aldrig komma på skam. Befria mig genom din rättfärdighet. Och Luther har ju läst det här. Han kan ju hela Saltaren utantill. Han kan ju Romarbrevet utantill. Och han läser i Romarbrevet 1:17. Det som är själva programförklaringen i Romarbrevet. 1:17. Jag tar 1:16 först. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva genom tron. Och det här ordet rättfärdighet, det är alltså ett ord som fyller Luther med fasa, med vrede, med ilska. Och ilskan består där i att Gud har skapat mig till sin avbild. Jag är fallen i synd. Gud kräver ändå att jag ska vara rättfärdig som Gud är rättfärdig. Var om inte, så straffar han mig. Så att så fort han ser ordet rättfärdighet, så är det straffande rättfärdighet. Domaren som avkunnar domen över brottslingen. Och det skulle aldrig falla Luther in att opponera mot, så att säga, den bilden av Gud, eller att Gud förkunnar en dom över en brottsling. Det är så att säga en självklarhet i Luthers och hela samtidens rättskänsla. Om Gud inte reagerade på det som är brottsligt och ont, vem skulle då göra det? Men Luther uppfattade att här krävs det att han är felfri, rättfärdig som Gud är rättfärdig. Då blir han godkänd av Gud. Och nu kommer han då fram till att det är något helt annat som står. När han läser: befria mig genom din rättfärdighet. Han gör en ren grammatikalisk analys av det. Vem ska befrias? Det är mig. På vilket sätt ska jag befrias? Genom rättfärdighet. Men Luther har hela tiden läst: befria mig genom min rättfärdighet. Så han läste. Alltså, man kan vara professor och man kan ändå läsa så fel, för man har en förutfattad mening vad ett ord betyder. Så man kastar om till och med din och min. Och nu ser han ju, ja men hjälp, säger han. Här står ju genom din rättfärdighet. Det måste ju vara Guds rättfärdighet. Ja men hur i all världen kan den befria mig? Den dömer ju mig till helvetet. Och han tar sig åt huvudet och läser och läser och läser igen. Ja men den ska ju befria mig. Det är ju den som är... Det är det som gör att jag inte kommer på skam. Det är det som är min tillflykt. Och så helt plötsligt bryter det som man kallar för hans reformatoriska upptäckt fram. Och jag ska läsa. Så här kommenterar Luther det själv i företalet till den samlade utgåvan av hans arbeten 1546. Jag hatade Guds rättfärdighet, ty jag hade blivit lärd att fatta det filosofiskt som den formala eller aktiva rättfärdigheten, genom vilken Gud är rättfärdig och straffar syndarna och de orättfärdiga. Dock förmådde jag icke älska den rättfärdige guden som straffade syndaren, utan jag hatade honom, Alltså han hatade Gud så mycket så han hade önskat att han kunde ha blivit ateist. Men det gick inte. Han så här försökte, men det gick inte. Ty fastän jag så som munk levde tadelöst kände jag mig inför Gud som syndare. Var trolig, orolig i mitt samvete och vågade inte heller hoppas att jag genom egen gottgörelse var försonad. Så rasade jag av vrede mitt omtöcknade samvete. Men trots detta klappade jag dock häftigt på detta ställe hos Paulus från Romarbrevet 1:16-17, driven av brännande törst att få veta vad Sankt Paulus menade. Då förbarmade sig Gud över mig. Jag grubblade dag och natt ända till dess jag begynte lägga märke till ordens sammanhang. Guds rättfärdighet uppenbaras genom evangelium så som det är skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Då kände jag mig helt och hållet pånytt född. Portarna hade upplåtits för mig. Jag hade kommit in i själva paradiset. Genast visade mig den heliga skrift ett annat ansikte. Begynnande härifrån gick jag igenom bibelställena, så som jag hade dem i minnet, och upptäckte då hos andra ställen samma mening. Guds verk betyder den kraft med vilken han styrker oss. Guds visdom, den visdom varigenom han gör oss visa. Så som jag förut med all makt hade hatat ordet Guds rättfärdighet, så satte jag nu detta ord som ljuvligt med glödande kärlek över det andra. Så blev mig detta ställe hos Paulus en porta paradisi, en paradisets port, en rätt port till paradiset. Och det där gör att Luther så småningom får ett annat förtecken för allt vad han läser i Bibeln. Han får ett helt annat par glasögon som han sätter på sin näsa när han läser Bibeln. Och han lär sig skilja mellan det Guds ord som är lag, där Gud talar om vad vi ska göra och där vi hotas med straff om vi inte gör det som Gud säger, och evangelium där Gud talar om vad han i sin kärlek har gjort för oss för att återförena oss med sig, och som så att säga är hjärtpunkten i Bibelns budskap. Och Luther får nu så att säga sin upphakningspunkt i Guds kärleksfulla, nådefulla räddning i Jesus Kristus. Och när han utvecklar den så tar han till mystikens språk, och det är lika relevant idag, det är lika operativt idag som det var på den tiden. Han tar bilden av att jag ska gifta mig med Kristus. Jag är bruden, men jag är lortig. Jag är smutsig rakt igenom. Hur ska en smutsig, syndfull, och han tar alla nedsättande omdömen som det går att säga om oss människor, hur ska jag kunna passa ihop med brudgummen Kristus? Och då säger han, brudgummen Kristus tar av mig alla mina smutsiga kläder. Det gör han på korset, då han så att säga tillräknas all min synd, all mitt mörker, all min ondska. Så att all denna samlade skuld finns på honom och inte på mig längre. Och så uppstår han efter att ha dött på korset istället för mig. Och så ger han mig den vita dopdräkten. Och så gifter han sig med mig. Och då har jag som brud en vit ren klänning så att säga. Och den här bilden, den använder han och tillämpar på lite olika sätt, men använder den väldigt ofta. Och det är ju oerhört begripligt. På 1500-talet är det begripligt idag. Och där finns min räddning i att Kristus har identifierat sig med all min skuld, all Guds vrede över min synd, all Guds dom över mänskligheten. Den har Kristus tagit på sig. För att jag ska bli tro detta och bli befriad. Och hela hans förkunnelse går sen ut på att försöka driva in detta i sin undervisning och sin predikan. och i själavård, i sånger. Och samtidigt så tvingas han att reformera hela kyrkan rakt igenom i alla avseenden. Så att han blir psalmdiktare, han blir, skapar ny kyrkomusik, han skapar nya liturgier, nya gudstjänstformer. Han skapar en ny bibelöversättning, han skapar ett nytt språk. Han är grundaren av det moderna tyska språket, kan man säga. Han tvingas försöka tänka igenom vad det här innebär pedagogiskt sett. Han blir en mycket mildare far och pedagog än sina samtida. För så hårt, så mycket stryk som han fick av pappa och mamma, säger han, ska inte mina barn få. För det skapar rädda och svaga människor om man får mycket stryk. Det kan han säga redan 1528 när han liksom talar med Keith om politiken som de ska ha i sitt hem. Och sättet att behandla andra människor. Han skapar katecheser, och det har man ett fint exempel på då i filmen när han undervisar om den förlorade sonen i filmens slutscener ungefär, och hur fadern springer för att möta den förlorade sonen. Det är liksom Luther när hans hjärta klappar som starkast. Han kom sen att hamna i den politiska hetluften, och det innebar att han tjänstgjorde som mentor och vägledare och själasörjare och rådgivare i precis varenda fråga som existerade. Och han säger, jag är inte kompetent för det, sa han. Men han skulle se till att prästänkor fick en ny man, eller åtminstone någon slags pension att överleva. Och om någon präst hade missat sin hustru, var det han som skulle förse honom med en ny hustru. Han skulle lösa alla möjliga tvister mellan grevar och baroner och furstar. Och det var på en sån resa han dog. Och som sagt, han skulle ge råd till furstar som var i strid med varann. Två furstar evangeliska var i strid med varann om ett eländigt jordstycke. Ja, det var väl en del hektar. Och de var beredda att kriga med varann. Och då skriver han en närmast pacifistisk traktat. Och han säger, om du börjar krig, om du A börjar krig med B, så går du och alla dina soldater till helvetet. Det ska jag sannoliken se till. För det är en helt orättfärdig sak som ni kämpar för. Va? Ungefär så uttryckte han sig faktiskt. För att man får inte använda våld och vapen på det sättet. Det är helt orättfärdigt. Och han kunde också, när det gäller kampen mot muslimerna och turkarna, Wien belägrades ju, och det var mycket allvarligt. Då kan han säga i den frågan att vi ska aldrig utbreda evangeliet med våld och vapen. Det är helt emot evangeliets undervisning. Däremot kan vi försvara vårt fädernes land med vapen. Så det är riktigt att slåss mot turkarna för att rädda vår frihet, men vi ska icke slåss mot dem för att rädda vår tro och vår religion. Den klarar sig sannoliken även under förföljelse, ungefär så uttryckte han sig. Det är rätt radikalt för att vara sagt 1529-1530. Det är mycket radikalt. Ja, sen så drog ju Luther inte alla konsekvenser av sin reformatoriska upptäckt på alla områden. Han sitter givetvis kvar i medeltidens sätt att tänka och värdera på många områden. Dit hör exempelvis hans sätt att tala om judarna, som är djupt ogudaktigt och inte kan försvaras. Det enda man kan säga är att de andra var lika elakartade och ännu värre. Men det är ju ändå inget försvar. Det är en skammens historia för den kristna kyrkan överhuvudtaget. Och det är alldeles rätt att påven har bett om förlåtelse för det. Och det bör vi alla göra. Det som jag uppfattar som Luthers, en av många goda arv som han har att ge oss, är att han behåller den här brottningen inom Gud mellan Guds heliga reaktion mot vår synd och det som är ont. Och att Gud liksom övervinner denna dom genom sin kärlek i Jesus Kristus och Jesu försoningsverk på korset. Många som lyssnar på ett sånt här föredrag brukar dra slutsatsen, märker jag, att förut var Gud dömande för Luther och sen blev Gud bara kärlek och förlåtelse. Och då har man 100% missförstått vad Luther trodde och uppfattade. Han upplevde att Gud dömde det som var ont och oriktigt, även efter det att han hade blivit kristen. För Gud är rättfärdighetens, rättens källa, så att säga. Och skulle Gud inte vara det, ja, då var vi utlämnade av total relativism. Då är allt tillåtet, så att säga. Men det som är fantastiskt är att Gud hittar ett sätt att återförena oss med sig genom Kristi person, liv, död och uppståndelse. Och att allting i kristendomen står och faller med därför vem Jesus var, vad Jesus gjorde. Och detta är en oerhörd utmaning till svensk kristenhet, som håller mer och mer på att skära bort Jesu försoning och frälsning som det centrala i den kristna tron, och behåller Jesus som ideal, som föredöme, som etisk modell. Men det han har gjort på korset, det, ja, man får sjunga om det när man sjunger Bach, lyssnar till Bachs passioner eller Mozarts requiem och så, då är det all right, så säger jag, i domkyrkan. Men det är få präster som säger det Bach och Mozart säger i sin predikan söndagen efter. Det liksom vispas åt sidan. Och där kommer Luther in med en korrigering som är dödsviktig om kristendomen ska förbli kristendom. För det är där Guds nåd är operativt verksam. Där är Luther en oerhört starkt rättelsemedel. Och samtidigt så fokuserar han på att det är av nåd och på grund av Guds kärlek i Kristus Jesus som vi kan bli räddade. Och det finns ingen som är utesluten ur möjligheten att bli räddad. Och där finns, så att säga, frigörelsekraften som verkligen kan förändra en människa och skapa någonting nytt. Det tycker jag är den viktigaste sanningen som Luther lyfter fram. Men jag tror varje ny tid måste på sitt sätt göra någonting av samma djupa dikesgrävning som Luther gjorde, för att sen komma fram till frigörelsen och på nytt se detta och på nytt få sitt hjärta förändrat och värmt av detta. Ja, nu har jag hållit på längre än jag skulle.